A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då kör vi podd. Pang Anders, eller hur?
De säger det.
Det är många som har frågat vart vi har hållit hus.
Är det? Har de saknat oss?
Nej, det kan de inte ha gjort.
Två kanske.
Kalle och Jens. Tre med Lex.
Det var någon som skrev vart är podden när jag postade en matbild. Jag sa det är så förvirrande vad våran grej är. Och vi har ju ingen vuxen att fråga.
Man vet det. Att det är matbild, tänkte man. Vem är det? Ja, det är Lars. Det är inte jag, matbild. Jag ska fan börja köra med matbilden. Starta ett matkonto.
Du är ju älgjägare. Hur går det med älgjakten?
Ja, men det går, den är ju liksom i, ska jag säga, full gång. Första veckan har varit, nu har det varit lite bil och vecka här efter det. Ja, men det går bra. Jag har inte skjutit någon älg, men Kita har ju skötts förvånansvärt bra, måste jag säga. Hon har ju faktiskt haft upp älg alla släpp utom ett eller två, tror jag.
Något mer kan man ju inte begära.
Nej, men det började ju, du har ju faktiskt också jagat älg, men om vi tar min älgjakt hittills i år, så började den ju där nere i Bastuträsk, Vitberget där nere, där du var. Vi löste ju av varandra där.
Just det, vi hann ju inte träffa varandra, men jag lämnade ett tält.
Ja, det var fint, och det har jag hemma här nu till dig. Så jag kom dit, så var det tältuppslag. Fan, det var mysigt att sova där.
Såg du att det hade varit bästa platsen med sjöutsikt?
Alldeles vid sjön.
Och platt, inga stenar eller kottar i ryggen.
Nej, det enda som stör mig är att när man gör de här liggunderlagen som man blåser upp, varför gör de dem glattiga?
Ja, det vet jag. Men jag tycker att det har blivit bättre, för jag har ett så här 20 år gammalt termarest. Ja. Alltså det är ju som att ligga på en vattenrutschkana. Man
glider av det hela tiden. Det.
Men mitt nya är, jag har ju både dunfyllning och såna här sektioner. Det gör ju att liksom ens fett trängs ner i sektionerna, så man nyper ju fast skinkarna lite bättre. Så man glider bara upp och ner och inte sidled.
Nej, bara det liksom själva skinkrörelsen, det är det man kan röra sig. Hur mycket liksom röv man har, ju mer förflyttas man. Ja, men kan det vara en försäljningsgrej att göra dem med sandpapper?
Det kan det vara.
Man är ingen sovsäck när man vaknar dock.
Och så ligger man i woolpower understället direkt på det. Det blir ju som cardboard.
Nej, men jag kom ju dit och släppte då. Det var lördag jag släppte på morgon där, den andra. Och det vart väl upptag, men det var svårjagat. Det där har de ju gått igenom både i radio och tv, tänkte jag säga. Men det var ju en härlig och fin mark, men det var ju... Ja, vi hade ju upptag, men vi sköt ingenting.
Nej, det är lite våran grej att ha upptag men inte skjuta.
Ja, precis. Så att på söndagen, jag lagade lördag söndag där och släppte Kita. Både lördag söndag. Och sen på söndagen drog jag vidare till Pauträsk för ordinarie jakt.
Ja. Med dina andra kompisar.
Ja, jag har andra kompisar.
sjukt av dig.
Och nu kommer jag inte ihåg alla dagar, men jag vet att jag släppte måndag, tisdag där också. Och hade väl upptag. Inte måndagen hade jag inte upptag. Och där trodde jag skulle ha upptag, för det var liksom det så kallade skafferiet jag släppte i då, men jag vet inte fan. Ja. Hon har ju tendens att dra iväg åt annat håll än dit jag vill gå.
Man älskar ju när man får släppa i skafferiet. Mm. Det är som när vi fiskar, vissa poler är ju också lite mer skafferiet. Här vet man, det är alltid spännande när man kliver i vattnet.
Men då förutsätter du att hon också jagar i skafferiet och inte drar iväg till garderoben. Där är inte en arg.
Nej, eller hur? Nej, där hänger du bara kläder.
Nej, men så att, och sen på tisdagen släppte jag, då hade hon upp ganska direkt. Jag släppte på morgonen, det var en jävla fin morgon. Jag släppte högt uppe på ett berg. Man har utsikt över hela marken typ. Och så är det lite gamla kalhyggen där uppe och som har börjat växa upp. Det är så jävla vackert. Det var riktigt fin morgon, solen gick upp. Jag satt med där på en stubbe för hon drog iväg ganska direkt. Och sen så hade hon upp berg där och troligtvis var det en ganska stor tjur, säger de som har sett spåren.
Ja.
Och efter någon timme så var det bara ett rakt streck. Så då drog hon iväg 4 mil med den. Så jag och Henkan var och hämtade hon på grannmarken. Får du jaga hon där.
Ja, vad var det för gåkalv?
Nej, tjur tror jag. Dels så såg de spår efter där hon hade sprungit, och då var det stora ensamma spår. Och sen tjurarna brukar ha en tendens att när de bestämmer sig att dra, då drar de jävlar i mig. De skojar inte bort löpningen då.
Nej. De blir tjuriga.
Nej, men så fortsatte. Så jag satt väl onsdagen på pass. Det var ju ganska glad. De jagade 4 dagar på raken. Så då behövde de vila. Släppte torsdag. Och jag hade upp den. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur torsdagen var. Vart släppte jag då? Skitsamma. Kokalv hade hon upp då. 2 upptag på torsdagen. Varav en gång i alla fall konstaterat kokalv. Som sprang förbi en passare där. Men då sprang kalven bakom kon. Ja. Kon emellan passare och kalv, om man säger så. Så att då
hade de
sprang de förbi där på en 80 meter eller något där.
Men ni sköt några i laget på den veckan i alla fall.
Precis. Vi sköt några vuxna och några kalvar. Så att det var väl... Det finns ju älg. Det är inte lika mycket älg som det fanns förut, men det vet ju alla om.
Ska du tillbaka till Pau någon mer?
Nej, jag tror inte det. Det är jakt där i oktober, men då kan inte jag. Jag ska iväg med jobbet och ha med. Så att den helgen är körd för mig tyvärr.
Ja.
Men sen på fredagen, då hade jag en sån jävla härlig upplevelse. För att då satt jag på ett fint pass. En stor jävla myrkant. Och så var det upptag med en annan hund. Och så höll han på att skälla. Och så anslöt en hund till. Och den där älgen stod fast. Jag tänkte, nu blir det ju sken när en andra hund kommer. Den var så jävla trygg, den där älgen. Det gick runt mig, bakom mig på typ 200 meter i säkert en timme. Och så bara började sakta närma sig mig. Fy fan, nu kommer de ju upp. Och så gick den bort lite. Och så började den komma upp lite i vind. Men... vände precis och sen så klev den ju ut på 40 meter från mig. En
40 meter?
40 meter.
Stadspark.
40 meter, en stor älgko. Ensam. Och så bara, nej fan, jag ser bara en hund. Ena hunden for framför älgen och skällde som fan. Och så hörde jag bara den andra, för kom den upp som en sluttning. För en kulle. Så att, jag stod och siktade på honom och siktade mellan ögonen på honom till och med. Jag tänkte, jag skiter, jag törs fan inte. Alltså, jag tänker inte vara den som skapar någon skit med att döda en hund här i skogen.
Rätt beslut, bra var Anders. Du är rutinerad.
Man har mogna.
Du tar rätt beslut.
Ja, men faktiskt, det kändes ju... Alla bara, men helvete vad surt. Det kändes inte så jävla surt. Det är som det är.
Och det är ju en trygghet, och det är ju viktigt till alla som lyssnar på podden. Det där tror jag är stenhårt på. Även om det, nu ska jag inte säga att det är en hets på att skjuta vilt. Men det är ju bara enkomt skytten som avgör om det känns bra eller inte känns bra. Sen kan det vara 1000 olika anledningar.
Nej, men så är det.
Du ångrar, säger jag.
Nej. Man kan ju ångra att man inte sköt ibland. Vad fan, jag sköt. Varför? Om man har fipplat med någonting
typ
eller inte varit beredd.
Flipplocket sitter fast för hårt och kika sig.
Precis. Har jag börjat släppa älgen? Senast jag såg när släppte jag den också.
Men du börjar ju bli som du alltid sågar de här har stövjägarna och tycker roligt bara att de får springa och skjuter alla hundar.
Vill man se hundar jobba. Fint om jobbar hundarna.
Kolla vad fint hundar jobbar. Oj oj oj, och så håller du på och ojar om det där i en vecka.
Ja, men det sjuka var med den där kon att hon kom ju upp på mig. Så när hon, när jag hade stått och siktat på henne ett tag, då gick hon undan, gick mitt i vind. Ja. Det var ändå ganska hyfsad vind. Men skena inte iväg. Och sen kom hon i en annan locka. Men då sprang ju ena hunden bakom. Eller en hund efter. Och den andra hunden bakom.
Ja.
Alltså, så att kon var mellan mig och hunden igen. Då. Ja. Så då kan jag inte heller skjuta. Men... Och sen sprang han upp. Och så var en hund för och ställde sig på ett berg. Och sen var en annan hund före som gick dit. Ja, en hund före, alltså en av de här hundarnas ägare. Och då gick hon typ runt honom. Och började nosa på hans spår och allting. Alltså hon var så jävla orädd.
Ja.
Han hade 11 meter var han hon. Men hundarna flög runt där runt. Så att de,
ja.
Så han kunde inte heller skjuta. Sen sprang hon ner till en passare och då sköts hon.
Okej, ja. Ja. Så den gick i kull, den älgen. Den specifika älgen.
Precis.
Ja, men vad kul att höra att det var bra hundjobb. Ja. Bra hundjobb gånger två. Låter det som.
Ja, verkligen. Så jävla vad de jobbar på. Och sen rökte de ju. Det där måste man... Nu ska vi prata om hundar lite grann. Då var det som att... Ja, det gick ju hur bra som helst när han skällde på älgen. Liksom, och jobbade ju jättefint ihop. Och så sköts älgen. Och så en hundförare, han hade kommit upp till mig då, som äger en av de där hundarna. Han bara, ja, det är inga problem. Liksom. Det var en hane och en tik. Mm. Den här hunden skulle... Han ger sig inte på tikar. Och det är inga problem, han har aldrig varit dum med människor eller haft någon sån här resurs eller bytesförsvar. Men jävlar när älgen damp i backen,
jaha,
då rökte de ihop så det bara small om det.
Ja, det var...
Så tiken gav sig till slut och gick därifrån.
Ja.
Och då skulle ju tikens ägare, ska han gå fram till älgen? För han hade kopplat tiken då, satt fast hon i träd. Men han kom fan nästan inte fram. Den där grå hunden, han har aldrig visat något sånt där. Men jävlar vad han stod och morra och hade sig. Så han slängde kopplet runt nacken på hunden. Och så bara gick han ju och backade med, så här, mot, eller back och drog han från älgen. Liksom. Han var riktigt grinig.
Ja, det var, han hade jobbat hårt för den där. Kanske det, ville ha sitt byte.
Men ett tips där om man typ är passskytt kanske och går framåt. Och det är hundar. Det är ju inte gå fram förrän ägarna kommer. Eller försöka kalla bort en av hundarna från älgen.
Ja, men precis.
Det är ofta när det kommer människor. Det är då kan de ryka ihop ännu mer än när de bara är själva.
Ja,
liksom.
Ja, sen vet man, det är ju som du säger, man vet ju aldrig hur bytesmedveten de är. Det kan vara världens finaste, men när de liksom har fått ner där de är ämnat att göra så kan de ju bli väldigt...
Nej, och det är ju lite så här, väljer man att gå fram då, inte som ägare utan som passskytt eller något, då måste man ju vara beredd på att ta fighten med hunden. För börjar man backa efter att ha gått fram,
då,
och inte, då växer de ju som ännu mer.
Då har du visat ditt svaghetstecken att det är inte du som bestämmer. Men om älgen är död är det ju ingen panik, tänker jag heller, att hunden får stå och lugga lite älgen, eller?
Nej, verkligen inte. Så att det är ju bättre då att försöka vänta in hundföraren eller försöka kalla bort hunden därifrån. Men det här var de ju två. Ja. Men de här röker ju faktiskt ihop utan människa i närheten. Ja. Man kunde ju bara höra i skogen hur de inte var nöjda.
Men det var väl en upplevelse i hund.
Ja. Ja, det är kul. Ja, men varje alltså, nu låter man ju som att man är 93 år gammal.
Du är ju lite smågammal.
Ja. Det är ju härligt. Alltså man bara... Om man landar i upplevelsen så är det ju en härlig grej liksom, även fast man inte skjuter.
Ja, men det, så är det. Så är det. Om jag ska backa bandet då, så jagade jag älg en halv dag. Eller en hel dag nästan. Jag kom ju innan du kom ner. Mm. Så jag stressade ner. Jag kom ju mitt i natten. 11 någonting tror jag det var på torsdag. Va? Satt upp tältet och så hade vi lite samkväm. Det var ju väldigt trevligt. Och sen jagade vi på fredag. Vill jag minnas att det var.
Ja.
Och det här var jättefin mark som du sa. Superfin. Jag hade ju fantastiskt fina mobila pass där också. Men det kom inte upp någon älg. Men sen drog jag och sa hej då på dagen. Så var jag lite stressad på fredag hem. För jag skulle upp och flyga till USA på lördagen. Så jag får ju hem fredag. Ja, det var ju kaos. Jag var ju tvungen att få till Kalix och hämta några rullar. packa, hitta biljetterna, kom i ordning alltihopa. Sen sov jag väl en 3 timmar och så klev jag upp på lördagen och drog till USA.
Ja, helt ja, det är sjukt att du drog och jag, alltså det måste jag säga var stort.
Ja,
alltså du drog iväg.
Och det, måste jag...
det var ju ändå en bit att köra, för det var ju inte så jävla lätt. Alltså det var ju inte så långt fågelvägen. Men det var ju typ, jag körde ju cirklar för att komma till marken, kändes
det som. Nej, men det måste jag tacka en kollega till mig. Hon sa faktiskt att, för jag var lite så här tvek, bara alltså åka ner, det blir ju mycket projekt. Hem, packa alla grejer, alla jackgrejer, ta med tältslöp, hem, torka grejer, packa om. Och sa hon, men nu gör du någonting som ger dig energi. Och jag sa, det ger ju faktiskt energi att få träffa alla. Eftersom alla ändå nästan var här, så tänkte jag, det är värt det. Så, och det var ju supervärt att få träffa alla och hänga med alla. Det gav jättemycket energi. Sen sova kan vi göra när vi blir äldre. Man blir ändå fucked up när man flyger över Atlanten.
Sova kan vi göra i helvete.
Det kan vi göra i helvete. Ja, men så då drog jag iväg till USA på lördag. Och det var ju en, om vi nu ska prata lite om den resan, det var ju helt sinnessjukt. USA är ju galet.
Ja. Så jag... Men alltså vi, alla som följer oss på Instagram har ju sett bilderna du la ut.
Ja, faktiskt.
Alltså jag pallar inte med de där bilderna. Så vad är det som händer, tänkte
jag? Igår framkallade jag klart ena bilden från ena stället. Så jag får väl göra en liten fotodump där och dela med mig. Och sen sitter jag framkalla bilderna från Yellowstone. Det var ju också någonting.
Ja, alltså, lägg ner.
Vi måste ju starta toppenjakt USA. Ja. Kontot.
Är det att vi är i USA då? Eller ska vi hitta, kasta 5 snubbar i USA? Så? Det måste ju vara att vi
det måste ju vara att
är
vi.
I USA.
Men vi har ju planer faktiskt. Och vi har ju stående inbjudan till Kanada och stående inbjudan till Nya Zeeland. Så när solen står rätt och månen och jorden snurrar rätt, så kanske vi får till en sån resa.
Vi kanske ska boka in redan nu att vi kör nästa års filmprojekt i Kanada.
Ja, ja, det är inte omöjligt.
Vore det något?
Ja, det är inte helt omöjligt. Nåväl.
Vad jagar vi då? Älg eller björn?
Ja, eller både och. Björn är ju som rådjur, tänkte jag säga. Det finns ju björn överallt. Jag är ju inte jättemycket för att jaga björn. Jag jagar ju hellre älg eller det coola, okej, jag kan backa till de coola djuren där då. Jag landade ju i Portland, så då var vi i Portland och gjorde Portland ett dygn. Vi sov hos våran vän där och så visade han oss runt och vi åt alla grejer som man bör göra. Och Portland är ju lite tragiskt stad nu faktiskt. För att, men det har varit mycket på nyheterna. Det är ju så fruktansvärt mycket hemlösa och uteliggare och knarkare där. För man i princip legaliserade ju droger. Så polisen är ju ganska maktlösa. Plus att jag tror att Portland också har infört, jag tror får en 1000-lapp eller någonting om du är hemlös där. Så då kommer ju alla andra hemlösa från alla andra stater dit.
Ja, jag fattar.
Och så är det fritt att knarka. Och så att det har ju blivit jättemisär på något sätt. Och det är jättesvårt att få bukt med det. Så staden i sig har ju fallerat lite på det. Så man ser ju hemlösa och påverkat det överallt.
Fan vad sjukt att det kan bli så här. Men det är ju där har du ju liksom en av många baksidor med USA. Det finns mycket framsidor och härliga grejer, men det är ju också ett jävla skadat land på något sätt.
Precis, det finns ju som inget mellanregister. Det är ju allt åt ena hållet eller åt andra hållet. Men i Portland ligger också alla de här outdoor-varumärkena. Alltså de bor grannar med alla knivmärken. Benchmade, Gerber, Leatherman, James Brand, you name it. Alla de.
Varför då?
Nej, jag vet inte. De har bara fått fäste där. Så att det är ju ett sjukt liksom så här outdoor tech centrum där. Så
de säljer sjukt mycket knivar till de hemlösa. Som går runt med kniv.
Du får hoppas att det inte är så, men alla de varumärkena är på ett och samma ställe. Det är lite fascinerande.
Jaha,
så det är de stora på. Nåväl, men sen får vi i alla fall då, nu ska vi se, det är kanske 2-3 timmar i alla fall inåt landet. Och det är ju som en livs...
Vad åkte ni för bil då? Liksom,
ja, då hade vi ju en stor... Alltså alla bilar i USA är stora. Så jag tror vi hade en jättestor Dodge Ram med en sån här... Med en på flaket en sån här husbilsgrej som man kan sova i.
Ja, en sån här camper.
Ja, camper, precis. Så vi sov i den. Någon natt. Men sen har vi ju våran vän och kollega. Han bor 3 timmar inåt där också. Så vi sov hemma hos han och laddade om grejer och fixade ordning innan vi for till Deschutes River som är ett biflöde till Columbia. Columbia River är ju som en livsådra och har ju alltid varit för de inhemska.
Ja, men om vi bara backar bandet, varför du är där? För det kanske inte alla lyssnare förstår. Man tänker att du är där och jobbar.
Ja, men precis. Nej, jag var ju där då med mitt företag, Nam Products. Och vi håller ju på med flugfiskeprodukter. Och i år håller vi på och brandar och satsar för lanseringen på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Och det är ganska viktigt eftersom USA egentligen har... Jag förstår det här att USA... Vi brukar skämtsamt säga i Europa att amerikanerna inte har riktigt koll på övriga världen. Men jag kan också förstå det, för de har ju allt. De har alla prylar, alla varumärken. De har sol, hav, snö, älv, ja, öken. De har ju allt, så de behöver inte fara någonstans egentligen.
De är självförsörjande på allt vad gäller natur.
Ja, det skulle jag ändå påstå. Så de har ju allt. Men då var vi i alla fall där. Och därav är de ju också lite patriotiska. Så att vi behöver ha liksom dels så knyter vi jättemycket kontakter och sprider varumärket på de ställena vi är. Och det är liksom det som är mest pang för pengarna. Men också att vi har liksom innehållsrelaterat material för den marknaden.
Ja.
För vissa, även om vi sitter och drömmer och scrollar liksom jakt på Nya Zeeland, så är det ju liksom lite ogreppbart ibland, även om vi kan se det. Men du kan ju
mer... Jo, det blir mer som en dröm än som en verklighet.
Ja, men om du ser liksom en vacker film om älgjakt i Pajala, så kan du ju mer relatera till det. För det är en sak som ligger liksom närmare till hands.
Ja, men faktiskt, det är sant. För kollar man våran... Eller, ja, renjaktsfilmen kontra älgjaktsfilmen, nu är de ganska lika i natur, alltså... Men jag skulle nog säga att älgjaktsfilmen har fått ett större genomslag än vad renjaktsfilmen har.
Fast
jag kan tycka att renjaktsfilmen är mer spännande, den är mera naturen där. Alltså den är ju på ett sätt mycket...
Det är mer jakt i den också, dessutom.
Det är bättre. Mm. Det skjuts något djur, ja det gör det ju. På film.
På film, ja.
Säga.
Men för att återkoppla det där, så är det väldigt viktigt att liksom materialet och innehållet också relaterar till den marknad man satsar på. Så därför var vi där. Mm. Så jag hade ju inte med mig fiskegrejer. Jag hade ju bara med mig övervikt av kameragrejer.
Ja.
Så då var vi där. Men då, så i Columbia River då, det rinner ju jättemånga biflöden in i den. Tyvärr är ju den då uppdämd. Och sen är det ju som i alla... vattendrag är ju alltid en tvist om vem som har tillgång till vattnen, alltså så de vad kallar man på svenska, native urinvånarna får ju då näta och fiska på ett sätt där, och liksom lokalbefolkning och allt sånt. Men i USA är man väldigt duktig på fiskeförvaltning, hållbart. Och det är därför vi var tvungna att tidigarelägga den här resan, för de stänger vissa älvar om det är för dålig uppgång vissa år och bla bla bla.
Mm-hmm.
Tyvärr är ju då...
Men är det någon beef mellan urinvånarna där och amerikanerna, om jag kallar dem det?
Ja.
Alltså, så kan det ju vara lite här i Sverige mellan samer och...
Ja, och även bland yrkesfiskare och de som har fiskrätt av gammal hävd i älvarna. Så är det ju lite så.
Ja.
Nu är jag kanske fel man att svara på det här. Men både ja och nej. Om jag förstod det hela rätt, så respekterar man väl varandra. Att liksom, att vi får fiska på ett sätt och de på ett sätt. Sen kan man ju åsikter om det. Men om jag förstår det rätt, så efterförs det. Och i USA är man ju väldigt duktig på att patrullera och kontrollera också. Bevaka att regler efter.
Träffar ni på någon?
Men faktiskt, jag har ju galet fin bild på River Ranger.
Ranger också.
Så de driftar ju i den här älven som vi var då, i Deschutes. Där är det väldigt populärt att drifta i den. Och då åker man uppströms.
Ja, vad är drifta?
Ja, man har en driftbåt. Man åker några mils uppströms och så hoppar man i, ändrar en gummiflotte eller en plåt eka eller som är byggda för forsande vatten. Och så flyter man hela älven ner.
Och fiskar?
Ja,
de
flesta gör det som en naturfriluftsaktivitet.
Ja.
Jag skulle säga att det är fler båtar vi såg på älven hade det bara liksom som outdoor. De är ju duktiga på outdoor. Och bara kampa längs älven och drifta med sina båtar där, liksom rafta den. Och än de som fiskar. Sen är det många som fiskar också givetvis. Men ja, du måste fiska med guide. I nästan alla vatten i USA måste du fiska med en guide. Så vi hade ju guide, en kompis till oss, eller två kompisar till oss, har dessutom licens för att vara, köra jetboats, vilket är ju då en stor aluminiumbåt med en 200 hästars utombords jetmotor. Alltså.
En fråga, behövdes det 200 hästar eller hade det räckt med 50?
Nej, jag tror det behövs, för du kör ju uppströms det. Och det är ju klass 3-forsar. Så första klass 3-forsar. Och tekniken att köra i forsarna är att hålla full Peter på jetbåt, alltså. första
full Peter och så hoppas på det bästa. Det är tekniken. Ja,
alltså första forsen vi kom upp i så bara, jag bara, alltså helvete, det går åt helvete där. Så, men det går så fint på att, alltså, du flyter ju, svävar ju ovanpå all fors. Så det var ju upplevelse. Och sen har du ju en jetbåtsmotor för att de går ju så galet grunt. Älvan är ju grunda men strömma.
Mm.
Så att den går ju precis under, liksom, vad heter det, akten på båten. Så du i princip svävar ju.
Mm.
Och sen de vi hade med oss har ju kört jetbåts och licenser för att guida, liksom, så himla, som är ju proffs. Du och jag, du och jag kör båten där, vi hade varit helt fucked up.
De börjar lika tidigt som en rånebo börjar köra bil, det vill säga vid 9 års ålder.
Det kan man säga. Plus att de kan ju varenda sten, för beroende på, älven går ju upp och ner hela tiden. Så vet ju de så här, de håller ju liksom full Fredrik, och sen så bara vet de att just för den här lilla strömkanten måste de hålla ut, och så kommer man liksom och ställ in, slidar in, för då vet de att under där är en sten som inte syns, den ska man inte sätta snurran på eller motorn.
Ville de stila lite för er, eller var det som att de, det här måste vi köra?
Ja, Curtis, ena guiden, hon var en kompis, han sa så här, för att han, man sitter ju så bekväm och stolar framåt, och de står ju och kör med en lång pulpet. Så han bad om ursäkt om det stängt upp lite vatten, men sen en dag sa han, ja men ni måste också få uppleva ett riktigt dyk. Så då, och då gör man den nerströms, så det kommer så här liksom jättesvall ner.
Ja,
så då gasar han till så nosen dyker ner, och så blir du ju helt galet sjöblöt, och så tror du att du ska dö. Jag hade, som de säger där borta, a tight battle just i den moment.
Du hade inte glidit runt så mycket på madrassen i tältet.
Nej, jag hade
spänd och
jag hade haft vita knogar om den madrassen. Ja, men så de är ju proffs på det. Men sen själva älven vi var i är ju helt fantastiskt på alla sätt och vis. Det ligger ju som en canyon, och runt om är det öken. Alltså det är öken.
Ja.
Det är skallerormar och rovfåglar och fanans moster. Och sen i älven är en glaciärälv, så älven är ju kall. Och den blir ju skitig om det är varmt eller regnar mycket. Ja. Och i den älven finns ju då öring, chinook och steelhead. Och det var ju steelhead. Steelhead är ju då en havsvandrande regnbåge, en vild fisk.
Jaha.
Så den vi fiskade efter.
Fan, jävla lektion vi får.
Eller hur? Och sen runt hela Älvdalen då, dels Curtis jagar, sen vi är också lite surrealistiskt. Jag har följt en kille på Instagram, Marty Shepard. Han är både fisk- och jaktgaren guide. Mm. Typ sen Instagram kom. Och han träffade vi in person, för de var kompis med dem också. Mm-hmm. Så han satt där, han hade riggat sina stora scopes och satt och spanade efter. Jag tror jag postade en sån bild, för att det finns jättefå licenser i den dagången, men de får jaga, vad heter det, big sheep, rams, bockar,
jätter, typ,
med krullhorn.
Ja, men som, vad heter de? Nu har jag glömt bort det, skitsamma.
Jätterna.
Nej, men som, vad heter de här fåren vi jagar i Sverige, som du och jag aldrig har jagat?
Alltså, som typ bor på Gotland.
Mufflon, ja, typ, precis. Fast större. Det måste vara bergsfår.
Precis, bergsjätte. Så jag hade ju turen att se en sån, fick den till och med på bild. Jag har en jättebra bild på en sån. Och sen finns det ju då coyotes och vargar och allt möjligt. Så jag hade ju turen att få se en sån där stor stor ram, så det var ju en upplevelse. Så de jagar mm-hmm. mycket där, sen jagar de fasan och så ja. Jagar de, heter quail, typ rapphöna eller, ja, det är ju mm-hmm. då jagar de ju med stående fågelhundar, så det är ju väldigt mycket jakt, så många kombinerar också både jakt och fiske där, så det vore ju en liten dröm, du kan jaga.
Oj, vad tråkigt.
För fisket är bäst så länge det om man fiskar sommarstilad och inte vinterstilad som vi fiskar, då är fisket bäst på tidiga morgnar. Så du kliver upp ja. När det var mörkt vid 5 och så fiskar man kanske fram till 10-11. Och det blir ju så länge skugga av liksom topparna, bergstopparna, så är fisket bra. Men sen mitt på dagen, när som det är mitt i öken, så blir det ju typ 30 grader varmt. Så då tar man en liten siesta, sover, lagar lite god käk och dricker en tequila.
Ja.
Och kall öl. Och sen fiskar man på eftermiddagen. Och då är det många som kombinerar det, att man fiskar på morgon, så jagar man på dagen och sen kan man fiska lite på kvällen igen. Inte tråkigt.
Vi hade ju lite, om man jämförde med jakt, så när vi jagade i Medelpad hade vi lite så minus bärsen och tequilan, men då jagade vi morgon, sen gick vi och la oss en timme, en och en halv mitt på dagen, och sen släppte man kvälls. Ja. Så det är väl, det är ju inte helt
fel. Mina kompisar hade ju så kul åt mig, för jag passar ju på att gå i bara över och sola, så vi går åt med lite D-vitamin innan 8 månader ja. Så totalt mörker här uppe.
Ja, exakt. Så, och det mörkret börjar komma nu.
Det börjar komma. Och så hade vi med en sån här vedeldad, lite gasoleldad pizzaugn, så vi lagade ju surdegsbakad pizza där till lunch. Ja, du vet, så mådde superbra. Nej, men så det var ju
Ja, men nu till det viktiga ja. Då. Det här var ju bara bisak jämfört med Yellowstone ja. Ranch.
Sen, precis, då var vi 3 dagar här i älven, och man kampar ju och bor utomhus. Jo, det ska jag klippa till också. Vi orkade inte ens slå upp tälten, för att det är ju ingen luftfuktighet där. Här i Sverige blir ju liksom väldigt fuktigt och rått, och liksom, det blir ja. Ju dagg på allting. Eftersom det är typ noll luftfuktighet där, så sover vi under bar himmel. Ingenting var fuktigt. Jättekonstigt, för det blir ju...
Men inga mygg eller någonting?
Det var inga mygg heller. Nej, det är ju lite insekter som dras till lamporna, men det var inga mygg. Det är ju bara, bara skallerormarna som jag är lite rädd för. Eller alla.
Skorpioner?
Inga skorpioner heller. Det kom fram termiter på kvällen, såg jag.
Ja.
Men jättekonstigt. Jag hade en moment. Det var säkert en ödla som skrämde livet ur mig. Jag skulle panorera runt ett fint träd och filma. Så små steppar jag först reka, så att det inte låg någon skallerorm där. Och så där skulle jag börja filma, så bara prasslar det till satan i gräset. Jag bara, sprang iväg. Nej, jag skippade filmklippen. Sen såg jag de stora ölarna, så jag misstänkte att det var döda. Vi hörde några skallerormar.
Ja, men det fanns ju mycket skallerormar i Texas också när jag bodde där. Men man är ju inte svinkatsig runt dem, alltså.
Nej, och vi, även om du har tjej...
Bara ljudet är...
Ja, precis. Och det liksom... Du kanske inte dör. Hundarna kan få ett vaccin. Hundarna klarar sig bättre än människor. Jaha. Men om du blir biten av en skallerorm, så måste du ju in till sjukhuset. Och motgiftet kostar... Ja, var det 200 000 för en spruta?
Du ser, USA. Man bara, vad fan?
Vill du dö eller vill du bedra 200 000? Ja. Så man vill ju inte nonchalera, springa runt barfota bara för allt.
Ja. Alla kan få vacciner, men det är bara ett passus. Det kostar 200 000.
Alltså, det var så att jag bara, okej, okay, då ska vi inte bli bitna av en skallerorm, även fast jag inte dör. Nej, så, ja, men sen får vi tillbaka och packa dem. Och sen var det ju då en 12 timmars bilfärd till Montana.
Åh, lätt värld.
Ja, så himla värld. Och då hade vi så här, då har vi kompisar där som bygger om, bygger campervan, som köper in ändå nya Ford-bussar. Eller så kan du lämna in din bil. Om du har en buss eller vad du än har, så bygger de om, river de ut inredningen. De gör den alltid till fyrhjulsdriven. Höjer den och så... Så den bussen, Ford-bussen vi hade, kunde vi vrida stolarna, det vart ju överslaf, underslaf, det var liksom en kylbag, det var så ett stort batteripack. Ja, sån lyx. Så vi fick låna en sån campervan. Så den körde vi med till Montana, vilket var ju också jättebra, för att under den 12 timmars bilfärden kunde jag sitta och jobba på datorn hela vägen.
Ja, då kunde du sitta där bak bara.
Som en kung satt jag.
Ja, för det där får man ju göra i USA. Man kan ju lägga sig i sängarna bak i huvudet. Vi hade ju husbil också när vi bodde där. Man kan ju, i alla fall då på den tiden, det var ju länge sedan, men då fick man ju ligga i sängen bak och sova om man ville.
Fick man även i Sverige på 70-talet tills man insåg att det var jättedumt när man krockade.
Ja, det är ju jättedumt, men det är ju skönt. Det är skönt. När man väl börjar, nej, det är lätt värt.
It's your own risk. Ja, nej, så det var jättebra.
200 000 för att få vård efteråt.
Precis, så det var ju en lång och härlig bilresa. Sen vaknade vi upp, och då när vi kom till Montana, och då hade vi också så himla tur för att en kompis kompis, som också vi känner via fisket. Hans kompis har tydligen jättemycket pengar, så bara för skojs skull så har han köpt en ranch.
Och för skojs skull.
Och fyllt den med, ja men du vet, två stycken pickup, skotar, fyrs, drivna bilar. Mm. Jag la ut några bilder på de två gigantiska vapenskåpen.
Ja, ja, det var där det.
Det var där. Mm. Och så då när vi vaknade på morgonen, när vi kom fram där det var mörkt, så bara, what the fuck är jag? Det var liksom bilden av Montana, Yellowstone, vi som har sett serien. Det var liksom, ja, när jag öppnade dörren bara, ja, här är det. Nu kan jag, nu kan jag dö lycklig. Jag vet hur det är. I've been there.
Och, åh, vilken dröm. Fy fan, vad fint att du ändå fått liksom uppleva, ja, det. Eller liksom fått se såna där... Som där natur.
Och naturen är bättre än vad du ser på film. Det är ju så här berget och så här liksom så här, det blir ju så öppna fält. Det är ju som, ja, inte risigt och sly, utan det är liksom berget kuperat och så är det jättefint ordnat liksom barrskog och så är det öppna fält där du ser då alla möjliga vitsvanshjortar och hjortar och det ena och tredje. Ja. Så liksom sinnebilden av Montana är den du har i skallen.
Är Montana bästa delstaten kanske? Vad gäller,
ja,
så?
Här kommer ju då en till sanning. Det finns ju väldigt mycket sanning i serien Yellowstone. Det är ju så att det kommer ju väldigt mycket techpengar in i Montana på gott och ont.
För att, ja, vad innebär techpengar?
Ja, de som har gjort sig en massa babiljardepengar i Silicon, ja, Valley eller sånt där. De, ja, vill ju också, ja, då inse att man, det är så tråkigt att bara se betong. Så vill ju de, ja, ut på vischan, och då är ju då Montana attraktiv. Så då, men då vill ju de också investera där i hotell och resort och sånt där. Men man vill ju också att Montana är det här vackra, det ska ju inte bli överexploaterat.
Nej, så man, ja, det kanske är byggt liksom så serien ju på, ja, på alltså verkliga problem som de har.
Precis. Så de vill ju inte att det bara är hotell och liksom ski resorts och jättekamp och sånt där, utan man vill ju ha wildlife. Och där själva Yellowstone nationalpark, nu är det säkert många som läst mycket böcker om det här, vilket jag inte har gjort, men det var ju då president Roosevelt som instiftade det här, ja, för jättelänge sedan, vilket var, för han var ju väldigt frilufts och jaktig av sig. Så hela, ja, den gigantiska Yellowstone National Park är ju helt skyddad. Du får ju inte skissa på sidan av vägen där. Och det är ju väldigt, och där har de ju parkvakter och liksom det sköts stenhårt.
Men får man ens vistas ut i den då liksom? Ja. I natur, alltså.
Beroende på vilken licens. Vi hade ju då tillstånd att vara där och dessutom fiska i nationalparken. Men man måste förhålla sig till reglerna då. Sen kan du få, det finns ju campingplatser liksom med faciliteter där du får campa i nationalparken, men då måste du köpa, okay, en sån licens att du har rätt att campa. Ja. Sen beroende på vilken typ av licens och vilken nivå av, ja, utbildning tänkte jag sälja,
ja, det där är säkert en hel jobb.
Så kan du få stanna någon dag extra och du kan också få gå helt liksom remote.
Ja.
Men
det är typ som att du köper en allemansrätt.
Ja, lite så. Med ja, premissen att du sköter dig. Men
det kan man ju tycka är bra. Alltså, det borde ju vara här också, utan att, fast minus att man måste köpa allemansrätten, men att det är premisser på att du sköter dig.
Ja, men precis. Men allemansrätten stipulerar ju också att du får ju inte kampa på samma ställe för många dagar i rad.
Nej. Nej, det är bra.
Men sen ska man ju inte skämta bort att det är ju grizzlybjörnar och alla möjliga rovdjur. Det är ju vargar och coyotes och alla möjliga björnar och bison. Jag fick ju se en livslevande bison, eller två, eller tre. Det var helt surrealistiskt. Man tänker ju ändå att du har sett mycket bison på film. Ja. Men att få se, och jag har sett mysk också på extremt långt håll, men att få se den på så himla nära var ju liksom bara wow, tänk att...
Men vad då, stod den bara efter vägen eller vad?
Ja. Det stod efter vägen den ena, och den andra kom. Det var ju, vi hade fiskat klart, så gick vi upp till bilen på vägen. Och jag var i bilen och Marcus, och då bara, hej Marcus, bara kolla, för kom Barrett och gåendes på vägen. Han märkte inte, kom det ut på vägen en jättebil som bakom han 20 meter.
Helvete. Men de är de liksom softa så där, eller är det som att bara
de är supersofta.
Så länge du inte är där och
ja, retar. Men den kan ju också bli, man ska ju ha respekt för den, för det räcker ju att den blir lite tjuv.
Ja, helvete.
Så har ju den stångat sönder dig. Sönder och
ja,
samman.
Men vilken dröm. Det kan vara den härligaste poddinspelningen och på ett sätt den jobbigaste poddinspelningen jag har gjort.
Eller hur? Och vi fiskar ju då har de ju en öringssort där som heter cutthroat. Jättesvårt att uttala. Den är ett galet vacker. Den är liksom röd, skimrande, gul, guldig med jättefina prickar mot stjärtfenan. Så vi fiskade det, och så hade vi så här, eftersom i Yellowstone nationalpark så har man ju också mycket gejsrar. Alltså,
inte gejar utan gejsrar.
Inte gejar, gejsrar, det kanske också finns. Underjordisk aktivitet. Så det är ju såna här varma sprutande gejsrar överallt. Jaha. På källor. Så det luktar ju fjärt på var och varannat ställe. Och så du kan ju bada i såna här varma källor där.
Fan, vad har de inte?
Ja, det kan man ju, det kan man ju fundera på.
Social welfare.
Ja. Både ja och nej. Nej, så det var ju eftersom de har det, så på, eftersom vi åkte, vi klev upp för att fan kom dit, då är det ju alltid dimma, så magisk, mystisk dimma. Men tror att det blev inte fult på bild, eftersom luften är kallare än marken och vattnet, så blir det alltid så här sjukt mystisk dimma. Så jag har ju några bilder som är helt...
Men var det kallt på nätterna eller? Alltså, jo, men det blev det. Det är ju ändå som berg och ök. Alltså på första stället ni var kanske mer än Montana. Men alltså det var 30 grader på dagen, men var det kallt på natten?
Nej, i Montana är ju mer som svensk klimat. Det blir ju fuktigt på kvällen. Det var kanske 8-10 på kvällen. Lite rått så här, hurvet. Och sen var det väl som en svensk skitsommar på dagen. 20-25 grader i bästa fall om solen var framme. Men på första stället var det ju väldigt mycket varmare, och där är det ju ingen luftfuktighet, så där var det ju torrt och trevligt.
Men bytte du hatt då i Montana från en sån här stråhatt på dagen när det är varmt till en vinterhatt på kvällen, eller?
Jag tänkte på dig så mycket, för sen när jag flög hem så flög jag ju från Bozeman. Jag gillar ju Bozeman, för att där är det också många så här outdoor-företag, Sims som gör vadarbyxor och... Och där på flygplatsen, det är så naturligt där att gå runt på flygplatsen med jeans, ett stort spännande boots och hatt.
Ja.
Då kan du ha med en puffjacka eller vad, liksom din datorväska. Men det är ju som en stil, det är ju en outfit där som är 100% naturlig. Sen ska man ju också bära upp den stilen, vilket kanske inte
Jo, absolut. Ja, men verkligen. Men det blir som att jag har ju kört hatt lite då och då här hemma. Men det är som att man utmärker sig så jävligt. Man tar så sjukt mycket plats.
Och då har ju du ändå...
I vanliga fall har inte jag problem att ta plats.
Du har ju ändå då,
här är det som extremt.
Du har ju ändå då mustigheten för att ändå bära upp den auran. Men där i USA, i liksom Montana, hade du ju varit nobody. Det hade ju varit så.
Ja, det kanske är ännu värre.
Ja, precis.
Man har ingen bryr sig om mina kläder.
Du tycker att du är så jävla elegant.
Ja, herre. Det är lite som när jag var med min yngsta son i Stockholm första gången, liksom när han började fatta. Då sa han så här, ingen ser mig här.
Nej.
Ingen ser mig. Det är lite så, alla tittar över skallen på honom. Han var en nobody i lilla Luleå, vet du i alla fall.
Precis.
50 pers vem man är.
Och så, ja, och så får du snusa i underläppen. De har ju typ ett tobaks som de sätter underläppen. Och sen, jag vet att Swedish Match har gjort intrång där, så det är ju många som kör svensk snus faktiskt där också.
Ja, men det har jag gjort. Jag snusade ju ett helt år när jag bodde där i underläppen. Mm. Copenhagen, det var så jävla bra det där, om jag ska dra en story från min high school tid det var att jag hade ju med mig typ två stockar snus, svensk snus.
Det här är ju ändå länge sedan.
Ja, det är jävligt länge sedan. Det här är, alltså hälften av våra lyssnare är inte spudda på det här. Jag tror att det var 96.
Och du går inte ens att känna igen dig på bilden därifrån. Det är som att du har blivit...
Nej, men jag var ju ung. Vad fan var jag? 17.
Du ser ju liksom bättre ut nu än när du var 17.
Ja.
Måste jag ändå säga.
Det är ju allt är väl i betraktarens ålder också. Ja. Tänker jag.
Så är det ju.
Men då kunde jag ju snusa på skolan. Man fick ju inte snusa på skolan.
Nej, det var väl en bra grej.
Men ingen fattade ju när jag hade den i överläppen.
Jaha, där var det.
Nej, då fattade ju inte då. Så jag kunde, och så behöver man ju inte spotta svensk snus. Nej, precis. Alltså på grund av att man har den i överläppen. Skulle jag lägga en av mina snusar i en vanlig svensk snus i underläppen, då skulle man ju behöva spotta hela tiden för det blir någon sjuk salivutsöndring. Men sen tog ju den slut, snusen slut liksom. Då blev det ju cig och Copenhagen heter den. Alltså, och sen Redman ibland, men det är ju mer tugg tobak.
Just det. Ja, det...
Skål heter också, ja. Skål tror jag en snus och så Copenhagen. Så stoppar man, men då satt man ju och spottade i koppar hemma liksom. Ja. Så, i med så här, hushållspapper i en kopp och sen... Sitter och spottar.
Wow, nu, vi har ju surrat så mycket. Det är som att jag bara vill. Vi kanske måste styra upp. Jag har ju bra kontakter som är jackguide. Vi kanske måste fara och jaga där borta helt enkelt.
Ja, men det är ju inget som säger att vi inte kan göra det med tanke på att du verkar ju dels ha svin mycket kontakter där och så verkar det ju vara helt fantastiskt. Ja.
Det är så vi jobbar. Vi skickar en förpatrull som rekar, scoutar och grejer. Så kommer vi hem, levererar information. Så tar vi beslut om vad liksom, nästa års projekt blir. Jag har rekat det här stället. För att...
Ja, men det kanske får jag det nästa höst. Hösten är det, kommer inte ihåg, för att vi jagade mycket på somrarna.
Ja, men sen måste jag säga där borta i USA, speciellt på de nu är jag norra delen av USA, men det är ju så sjukt mycket som är baserat på jakt och fiske. Alltså outdoor-delen.
Ja, men jag tror nog att vi ska sikta in oss på norra delen. Jag var ju i södra delen när jag bodde där i Texas, så det är ju mäktigt på ett sätt, men det är ju också platt och öken och lite
och liksom
små skogar.
Vi var ju där i West Yellowstone. När man är inne i det lilla samhället där, det är ju precis som du tänker. Gatorna är liksom, ligger i ett rutnät. Fasaderna ser ut som kulisser nästan. Ja, det är lite turistifierat säkert. Men alltså allting är, trafikhusen hänger precis i kablar som du tänker. Ja, det är liksom... Oj, vad bra det här. Varenda bar du går in på kan du beställa. De har ju 1 miljard mikrobryggerier som är jätteduktiga på öl. Ska dricka
ingen IPA och skit. Det är bara ren blaskig.
Nej, de har jättebra IPA och apor och grejer. Men också väldigt god blaskelager. Det hänger liksom så här stora kronhjortshort och alla hjorthorn överallt vart det går. Det är uppstoppade fiskar och det hänger liksom vapen och mycket historia. Vilket jag tycker historia är jätteintressant. Hänger
men vi bestämmer det här och nu då. Att vi börjar i alla fall jobba för det.
Vi börjar jobba för
nästa
det.
Höst drar vi till staterna och jagar i norra delen. Och sen vart fan det blir, det får vi se.
Det får vi se. Och det vore ju kul att man kunde jaga många olika viltslag, tänker jag. Både kanske då någon typ av bergsget, någon typ av hjort. Vilket finns jättemånga olika arter av. Kanske fågel, ja, det är något tredje.
Vi får sälja satans mycket fulmössor. Köp fulmössor så får ni en film från USA.
Vi kanske måste börja säga cowboyhattar och boots snart.
Ja, det är dålig marknad i Sverige dock.
Ja, det är du. Du, fan vad tiden springer, 47.
Ja, jag ska jaga på torsdag.
Ja, det vet jag.
Det har jag tänkt. Jag ska faktiskt till en av våra... följare på Instagram som jag hade missat, han bjöd in oss först veckan på älgjakten, men då kunde vi ändå inte, men då ska jag dit in, det är vid Skellefteå-trakten.
Tack för inbjudan, men jag tackar nej för
jag bjöd med
jag ska
dig.
Ju faktiskt till Norge och filma och fota kronhjortsjakt. Fan, inte tråkigt.
Fan vad du filmar och fotar jakt. Ja, det... Kan du foka lite på toppen jakt?
Kan jag ändå att jag delar där några snippets från landet i väst.
Ja. Kan jag få ett utlåtande av min grovklippning på hundutställningsfilmen?
Ja, jättebra. Som du blir fan bättre. Det trodde jag inte om det, men du har ju faktiskt förmåga att lära dig nya saker fortfarande.
nu frös det, nu är det tillbaka. Ja, yes. Nej, men vad är det jag ska tänka på? Men jag tyckte ibland att det var lite långa sekvenser kanske.
Ja, precis. Jag tjuvklippte ner det lite. Jag gillar ju att hårdklippa, hardcut som det heter. Ja. Så att det inte är men det är svårt att se. Första gången man går igenom en grovklippning så är det ganska svårt att se det. Och vilket gör det helt rätt att du sparar. Sen andra varvet man går igenom, då kan man liksom mer klippa ihop det lite i tempo. Men det är ju det där som tar absolut längst tid att klippa film, är att gå igenom allt, bygga en stor grovklippare. Så det gör du jättebra.
Jag klippte ändå bort hälften. Jag tror att det var ungefär 60 minuter material. Ja. Ner till 25.
Ja, så har du blivit jättebra på att prata till tittaren. Prata till tittaren och liksom förklara. För du vet ju vad du håller på med. Men man måste ju tänka att tittaren vet ju inte alls vad du håller på med.
Nej, man måste göra det. Och fortfarande så ska jag försöka svära mindre och titta i kameran och inte titta på den som håller i kameran.
Ja, men golfklapp.
Vi ska se om jag filmar lite. Nu är jag själv. Det är alltid enklare att ha någon som filmar faktiskt.
Men sen gillar jag konceptet att liksom allt behöver inte vara så skitnödigt. Vi har ju vårt vloggkoncept, vilket är jättekul. Det blir lite kortare filmer, lite rapportering från vad vi gör. Och ibland gör vi lite mer produktionsfilmer när vi har lite budget och lite.
Ja, men absolut. Men det är enklare om någon håller i kameran, så kan man prata till någon än att bara prata in mot kameran och svara på sina egna frågor.
Ja, det är alltid stökare. Och så ska man försöka hålla koll på det man faktiskt också gör. I ditt fall.
Du får komma förbi mig idag med en GoPro när du åker hem.
Just det.
Eller du kanske inte är på. Jo, du är på kontoret.
Och jag har till och med laddat GoPro åt det. Jag sätter på huvudfest om du ska filma någon älg jaktsekvens på torsdag.
Ja, men jag tror jag ska filma lite då. Kanske bara för en Instagram-film kanske.
Det låter som att du ska skjuta älg på torsdag.
Men du,
som att du har bestämt dig redan här och nu. Jag har sett i chatten att det är som att du har detet.
Jag har släppt förbi några stycken nu. Nu är det liksom dags.
Eller så är det,
bring the bacon back at home.
Eller så är det lite att du känner att nu blir vi inbjuden av en följare. Och att du känner som att han har ringt in det tunga gardet. Liksom. Vi behöver din hjälp.
Go. Jag ska faktiskt ta med mig Rut också. Det är alltid bra. Jag kommer på det. Det är bättre att komma med 200 än en. Kita har en tendens att florera iväg ibland.
Rut,
då kan man släppa Rut. Hon är lite trängre.
Det kan också vara att den enda älgen har skjutit var förut.
Mats sköt faktiskt en kalv förut här i.
Jaha.
Eller,
det har han inte sagt.
Nej, han mörkade den. Kanske inte ens rapporterade.
Han räknar inte kalva.
Ja, men det blev mycket USA. Ja. Lite älgjakt.
Det blev 50-50 USA och älgjakt, tänkte jag säga.
Ja. Mm. Superbra.
Då klipper jag ihop det här, dunkar ut, så får vi göra lyssnarna till freds med ett poddavsnitt.
Ska vi släppa den innan min älgjakt på torsdag, eller ska vi släppa den på fredag?
Ja, vi missade väl förra veckan. Har inte varit någon podd då?
Ja. Det vart inte, jag och Lill-Ove skulle ju podda, men det skets ju big time med allt.
Och jag är radioskugga i något fjord i Norge, så att jag kommer nog, om jag hinner klippa ihop den, kasta ut den.
Släpp den då.
Tuta, då kör vi. Du, är kul att se dig, kompis.
Detsamma, fan vad härligt. Ja, men du får komma förbi med GoPro.
Det gör jag.
Då kan vi säga allt det där, kramar och pussar. Precis. Och lycka till i Norge.
Och så säger vi kramar och pussar till alla följare. Så kommentera ni på Instagram, följer oss överallt, skickar mejl.
Köp fulmussor så vi kan åka till USA och jaga.
Absolut viktigaste punkten på dagens agenda.
Det kanske inte finns så många kvar, men vi har säkert några t-shirtar som inte säljer så bra.
Ja, säkert. Det går till välgörande ändamål.
Vi får tillbaka det i YouTube-film.
Eller hur? Hörrni.
Ja, men hörrni, tack så mycket.
Tack för idag, tack för att ni lyssnade.
Ha det så fint.
Hej och hå, puss och kram.
Hej då.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.